tycker att våra gäster idag uttrycker något spännande när det gäller det här med att tjäna Gud. Dels handlar det om att nå ut till vår värld. Och det är någonting både gideoniterna och statsmissionen verkligen gör. Det är inte bara kyrkan i sig som det interna, utan det är våran värld. Och så uttrycker det två aspekter utav det kristna tjänandet. Det är så att säga ordet, bibelordet, evangeliet, kunskapen. Och det är kärleken och det är omsorgen. Så att det beskriver här viktiga aspekter ur det kristna tjänandet. Kan vi knäppa händerna tillsammans? Tack Jesus Kristus att du har gett oss ditt ord och att det ligger en välsignelse där i. Jag ber att du nu och här skulle öppna detta ord för oss och vägleda och forma oss. Jag vill också nu i denna bön innesluta alla de människor som möter ditt ord genom gideoniterna och de biblar som sprids. Låt orden få landa i den goda jorden och slå rot. Att människor får upptäcka vem du är. Ber också för statsmissionen och allt som vi får understödja där i. Låt det få bli till verklig förvandling till människor. Att de får upprättas och möta den kärlek som ursprungligen kommer från dig. Låt oss få se hur ditt rike tar ett än tydligare uttryck i våran stad, Herre. Amen. Bättre att härska i helvetet än att tjäna i himlen. Orden är Lucifers, Satans, i John Miltons poem Paradise Lost. I den kristna traditionen har uttrycket på latin då non serviam, jag kan inte latin så bra, men non serviam borde det vara, jag tjänar inte, identifierats som djävulens valspråk. Och orden de kommer ursprungligen ifrån Jeremia 2:20, där profeten sätter ord på Israels uppror mot Gud. För länge sedan bröt du sönder ditt ok, slet av dina band och sa, jag vill inte tjäna. Uttrycket, både det latinska non serviam och citatet från Milton, används faktiskt idag för att beskriva en självständighetsiver, en ovilja att underordna sig andras intressen och markera sin egen vilja. Och det står faktiskt för ett ideal i våran tid. Jag gjorde en sökning på de här uttrycken på nätet, och det finns till och med ett utbildningsföretag som kallar sig för non serviam. Och många gånger är det så att personer som lyckas markera sitt oberoende och sin självständighet och lyckats driva igenom sina mål, sina ambitioner och sina drömmar, de lyfts många gånger upp som förebilder. Och det här kan vara inom idrott, inom företagsvärlden, inom vetenskap eller konstnärliga uttrycker. Men det görs ganska sällan reportage i våra tidningar eller intervjuer i tv om lärare, personliga assistenter, bibliotekarier, sjuksköterskor. De vars hela yrkesliv går ut på att betjäna andra människor och se till andra människors intressen. Non serviam, jag ska inte tjäna. Det har levt som ideal ganska länge. Och under antiken, då var det vanligt att slavar inte bara hade liksom primitiva uppgifter, utan också kunde ha ämbeten inom offentlig förvaltning. Och det gick faktiskt så långt att till och med kejsarens närmsta ämbetsmän, alltså de som vi skulle kunna säga ingick i regeringen, var slavar. Och det här kunde ha lite olika uttryck. Dels så var det att Ja, slavarna ansågs som någon form av ofarliga maktpjäser och man kunde tillåta dem ett visst förtroende. Men det var också en slags ovilja att betjäna andra människor. För en riktig kar har ju sin egen intäktskälla och lyder inte order ifrån någon annan. Och att då anställas utav det offentliga och ta order ifrån någon och betjäna andra, det gemensamma, det ansågs ovärdigt. Det var till och med så att i Aten bestod under en viss tid hela poliskåren utav slavar, persiska slavar som hade importerats för att de då skulle betjäna det gemensamma bästa. Och kanske var det här en slags förklaring till varför kristendomen var så stötande. Hela den kristna trons väsende andas ju tjänande. Redan själva urbekännelsen Jesus är Herre, som vi kan läsa i bland annat Romarbrevet 10:9. Inkörsporten till det kristna livet uttrycker inte bara Jesu fullständiga seger utan också vår vilja att tjäna honom. Jungfru Maria, hon ger ju utlopp för hela den här livshållningen när hon säger till ängeln, när hon fått veta att hon ska föda, bli mor till Jesus: jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt, i Lukas 1:18. Men det finns också en annan sida utav myntet. Det är så att vi vinner ganska mycket uppskattning när vi är andra människor till lags och kan visa oss duktiga på olika sätt. Och redan som små barn så programmeras vi genom beröm eller klander från våra föräldrar beroende på hur duktigt vi har presterat. Det finns någonting oerhört vackert faktiskt över den glädje som kommer till en människa när hon lär sig någonting nytt. Till exempel när ett barn lär sig att cykla. Och jag vet inte hur många timmar jag har sprungit efter en cykel för att få lära barnen att cykla. Och det är nog det mest tålamodsprövande jag ägnat mig åt. Men det finns en belöning i det här. Glädjen att se när ungarna trampar iväg utav egen kraft och upplever: jag kan, det går ju det här, det fungerar. Och den både barnens upptäcktsglädje och min glädje över att få vara med i det och få ge någonting till mina barn, det är ju stort och gott. Och glädjen över att kunna och glädjen över att få betyda någonting för någon annan, det är gott. Men det finns en risk om vi gör oss, så att säga, beroende utav den här bekräftelsen för att tänka väl om oss själva. När vi börjar täta sprickor i våran självkänsla med hjälp av bekräftelse från framgångar och andras tacksamhet, då är vi ute på hal is. Ganska snart riskerar vi att bli trälar under ett eget lastat lass med förväntningar och önskemål om vad vi ska klara av på vårt arbete, i våra familjer, i kyrkan och var vi än rör oss. Och till alla de här kraven så ska vi ha ett spännande och intressant fritid och gärna fortbilda oss och så vidare. Det blir övermäktiga krav som vi lägger på vår egen rygg. Men både oviljan att tjäna och trälandet under självpåtagna överkrav har samma rot. En självkänsla, en självaktning som måste försvaras. Men varken den som lyckas röja sin egen väg utan att böja sig under någon annan, eller den som framgångsrikt anpassar sig efter andras önskemål och vinner uppskattning genom vad man gör, belönas per automatik med en god självkänsla. Det finns ingenting som säger att Nobelpristagaren, statsministern eller rockstjärnan trivs bättre med sig själv som person än de som städar deras kontor. När tonårstjejer, som ofta är oerhört duktiga när det gäller skolarbete, men som svälter sig själva på grund av vantrivsel med sina kroppar. När de gör så här handlar det inte bara om individuella problem hos dem, utan de uttrycker någonting som är skevt i vårt samhälle. Vi vinner inte självkänsla vare sig genom att bygga ett monument utav prestige kring oss själva eller genom att göra alla människor till lags. Framgång och erkännande kan ge tillfälliga kickar, ego boost, men svarar inte på våra djupliggande behov. Situationen, den påminner faktiskt lite grann om läget efter att Jesus gjort sitt bröd under, då han mättade tusentals med hjälp av 5 bröd och 2 fiskar. Förmodligen kanske hans mest uppskattade under, men jag menar, vem gillar inte en rejäl fest? Och nu ska vi vara lite grann i Johannes kapitel 6 här. När folket söker reda på Jesus, förklarar Jesus för dem att de har ju faktiskt missat själva poängen med vad han gjorde. Det handlar inte om maten i sig, utan att folket skulle förstå vem han var genom de tecken han gjorde. Och i vers 27 säger han så här: arbeta inte efter den födan som är förgänglig, utan för den föda som består och skänker evigt liv och som människosonen ska ge er. Jag tror att vi skulle kunna översätta dessa ord in i vår situation så här: arbeta inte för tillfällig bekräftelse, utan för det erkännande som varar för evigt och som Jesus vill ge er. Jesus, han hade en otrolig integritet. Här har han vunnit människors gillande. Han står bland vänner som uppskattar honom. Och hade Jesus haft en karriärcoach, så hade han sannolikt fått rådet att fortsätta på den inslagna vägen. Mer bröd åt folket. Men för att Jesus var så klar över sitt verkliga uppdrag, låter han sig inte missledas utav vad som var populärt. När han förklarar vem han är och vad hans uppdrag är, så väcker det en annan respons. Det är outhärdligt, säger de i vers 60, det han säger. Vem står ut att höra på honom? Vers 66. Då drog många av hans lärjungar sig tillbaks och ville inte längre följa med honom. Det här att Jesus hade integritet, det innebär inte att han var okänslig för människors förhållande till honom. Man kan riktigt höra smärtan i rösten när Jesus vänder sig till de 12 närmaste. Inte vill väl ni också ge er iväg? Vers 67. Men de stannar för att de har insett något. Herre, till vem skulle vi gå? Du har ju det eviga livets ord, och vi tror och förstår att du är Guds helige. Jesus integritet, det kommer alltså inte från något ointresse eller okänslighet inför människor. Vad kommer det då ifrån? Ja, ett svar finner vi i vers 38. Jag har inte kommit från himlen för att göra vad jag själv vill, utan för att göra hans vilja som sänt mig. Jag läser en gång till. Jag har inte kommit från himlen för att göra vad jag själv vill, utan att göra hans vilja som har sänt mig. Vilken utmaning och vilken befrielse ligger inte i de här versen. Att lägga ner sin vilja för att ta emot Guds vilja. Låt oss betrakta vad det är vi byter bort. Vår egen vilja, den är kluven, splittrad. Den rycker oss åt olika håll. Den är lätt påverkad av lojaliteter, tyngd av begär. Den är lätt att imponera och förföra. Tillåt mig en banal jämförelse här. Något av det mest frustrerande som man kan göra utav hushållsarbeten, det är att bestämma vad man ska äta under veckan. Att liksom komma på vilka rätter, det ska inte bli för tjatigt, det ska vara lättlagat, det ska vara näringsrikt och gott och gärna billigt och så vidare. För en tid sen så provar vi som familj det här Linas matkasse. Där man då får hem en matkasse och en meny till det där. Någon som säger till att det här kan du laga till. Och det är gott, det är näringsrikt, det är nya rätter som man inte provat innan. Och det är någon som har gjort hela det här ångestladdande besluten åt den och det bara laga till. Och det fungerade riktigt bra för oss. Ja, ända tills vår familj blev alldeles för hungrig för att de här matkassarna skulle räcka till. Så vi fick gå ifrån det där systemet också. Men i jämförelse i varje fall. Alltså Guds vilja, den är god. Den är barmhärtig. Och han har koll på vad som verkligen är gott för oss. Ska det då vara så svårt för oss att lägga ner vår vilja och ta emot hans? Men det handlar inte om att göra oss till viljelösa robotar. Paulus skriver i Filipperbrevet 2:13 att det är Gud som verkar i er så att ni både i vilja och gärning förverkligar hans syften. Alltså, den vilja som vi överlåter till Gud, den restaureras, den helgas på front språk. Så att det blir det kreativa, goda instrument som förmår att avgöra vad som är gott och rätt. Det är alltså i tillit till Gud vi överlåter oss till honom. Vi behöver inte alltid försvara våra intressen och vaka över dem. Det får Gud göra. Och det här innebär en stor befrielse när det handlar om att tjäna. Vi kan nämligen kränga av oss en stor ryggsäck, ett behov utav bekräftelse och prestige som andra skulle, annars skulle hindra oss att tjäna på ett fritt och gott sätt. Typexemplet, det har vi från Bibeln i lärjungarna vid påskmåltiden. Och när de kommer in i den sal där de ska fira påskmåltiden så finns det inte som det brukade göra i lite bättre hushåll en tjänare eller slav på plats som skulle tvätta gästernas fötter. Och lärjungarna börjar då bråka om varandra. Vem är det som ska ha det här illa ansedda jobbet och tvätta de andras fötter? Vem är det som är lägst bland lärjungarna som ska göra det här? Och av en lärjunge till en rabbin kunde det liksom förväntas att lärjungen skulle tjäna rabbinen som en slav i allting. Men gränsen gick ju vid att knäppa upp remmarna till rabbinens sandal. Det var liksom under till och med en lärjunges värdighet. Och här skulle det då handla om att tvätta de andras fötter. Det är alltså prestigen som låser dem i den här situationen. Och då gör Jesus, mästaren, själv jobbet. Var och en, till och med Judas, får sina fötter tvättade av Jesus själv. När prestigen och bekräftelsebehovet inte längre låser oss, då blir vi fria att tjäna. Vi kan göra det som är gott och rätt utan att ängsligt undra om andra kommer uppmärksamma vad vi gör. Vi behöver inte vaka över huruvida arbetsuppgifterna som vi får passar våran värdighet eller inte. Utan det är glädjen i att få ge vidare utav de gåvor som Gud lagt ner som blir tongivande. Här är det viktigt att vi ser skillnad mellan att den Gud vi tjänar och de människor vi betjänar. Det är i Guds händer vi överlåtit våra liv. Men han sänder ut oss i den här världen för att betjäna människor vi möter. Och här varken kan eller ska vi egentligen göra någon skillnad på mellan det vi gör som avlönat arbete eller det vi gör i kyrkan eller för vår familj eller vänner och församling. Vi tjänar Gud i allt vi gör. Och vi får också räkna med att Gud vill bistå oss med sin kraft, sin vishet, den uthållighet och den glädje vi behöver i tjänsten. Eftersom det är Gud vi tjänar handlar det inte om att vara människor till lags i först och främst och lyda deras minsta vink. Som Jesus visste vad som var Guds vilja tror jag att Gud också vill ge oss en allt tydligare insikt om vad det är som är hans vilja och hur vi ska uttrycka det i våran tjänst. Och från tid till annan så kan det innebära att man får slita hårt. Men jag tror aldrig att det är Guds vilja att vi ska gå sönder som människor och bränna ut oss. Den kristnes sätt att tjäna, det är ett eko utav Guds eget väsen. Gud skapade inte mänskligheten för att han behövde en tjänstestab. Men i generositet och i kärlek, det ligger liksom i hans natur. Och därför ger han livet och skapelsen som gåva till oss. Jesus själv, han kom inte för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många, säger Matteus i 20:28. I vårt samhälle är det inte alltid så lätt att presentera evangeliet med ord. Men det sätt vi väljer att tjäna, det blir möjligt för människor att läsa av och förstå någonting utav Guds generositet. Och jag kan inte låta bli att visa den här tidningen Affärsstaden Linköping. Jag vet inte om ni har stött på den någonstans. Den skickas ut på rätt många ställen och finns sådana här stånd där man kan ta det lite överallt. Det här på framsidan står det Mattias Josefsson. Han är medlem i Korskyrkan i Norrköping och är en företagare. Och här står det då ett långt reportage på flera sidor om både då hans företagande men också det som är hans egentliga drivkraft. Mattias Josefsson är en kristen och empatisk entreprenör med ett samhällsengagemang. Och så beskriver det då både det företag han har varit med och byggt upp men också hur han är med och driver livgivande föredrag och andra projekt som ska reflektera Guds kärlek, och han beskriver vad hans tro betyder för honom. Och det är ju spännande att det är då en affärstidning som sprider hans vittnesbörd i detta. Vårt sätt att tjäna, det sker i kontrast mot djävulens ord i Miltons epos. Bättre att härska i helvetet än att tjäna himlen. Jag menar, läser vi våran bibel ser vi att djävulen inte på något sätt är någon härskare i helvetet. Det är hans fängelse och en plats för förintelse. Men orden är sanna så långt som att där människor vill härska på andras bekostnad, då skapas det platser utav plåga i större eller mindre grad. Det kan gälla såväl arbetsplatser som är fulla av intriger som de fullskaliga inbördeskrig vi kan höra om på nyheterna. Men platser där människor istället utan baktanker väljer att betjäna varandra, det ger en doft utav himmelen. Och församlingen, den beskrivs ofta i Bibeln som en kropp som åskådliggör just det här. I Efesierbrevet 4:16. Han låter hela kroppen fogas samman och hållas ihop genom att alla lederna stödjer och hjälper med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek. Viljan att tjäna, det är ett hjälp. Nästan ett vapen i redskap mot förtryckande krafter. I Matteus 5 och 41 säger Jesus så här: om någon vill tvinga dig att följa med en mil i hans tjänst, så gå 2 mil med honom. Och det som händer när vi går den andra milen är att vi förvandlar det som var ett förtryck till en möjlighet att visa kärlek. Vi förvandlas från de passiva offer till offensiva kärleksgivare. Och det här, det blir en kärlekshandling som bränner mer i förtryckarens samvete än en piska på någons rygg. Frågor som utmanar mig idag är: vill jag härska eller vill jag tjäna? Handlar min dag om hur jag ska få ut det mesta möjliga eller om vad jag kan ge till min nästa? Är jag redo att lägga ner min agenda för att ta emot Guds? Det är en utmaning som jag tror vi får ta med oss och tala med vår Herre om. Men jag vill också bara avslutningsvis läsa de här raderna igen från Efesierbrevet. Att alla leder hjälper och stödjer med just den kraft han ger åt varje särskild del. Han, när vi ställer oss till Guds förfogande, så förser han också med kraft att fullfölja det han lägger på vårt hjärta.